Amen. Jag har en predikan som heter Vad lärde Jesus om bön? Och det är ju inte en sån här typisk julpredikan och sådär, men det är ju faktiskt, det är Peter Westbergs fel, så vi får skylla på honom här sen efteråt. Han och jag vill att vi ska predika mycket om bön i december, och sen i januari blir det bön och fasta. Så att ni får skylla på oss om ni ska ha problem med det här idag. Vad lärde Jesus om bön? Du vet, han sa rätt mycket om bön. Så att det är en ganska lång predikan. Nej då. Vi har avgränsat oss rätt ordentligt här idag. Vi ska jobba mest med, eller prata mest om, två stycken olika bibelställen. Ett lite kortare och ett lite längre. Vi ska börja i Matteusevangeliet, 7:e kapitlet och vers 7 och 8. Så kommer vi återkomma till sist faktiskt de här bibelverserna. Men vi börjar i Matteusevangeliet 7 och 8. Så följ gärna med din bibel. Så börjar vi där. Härligt. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Visst är det härligt? Jesus han säger så här: bed och ni ska få. Det är ganska svårt att missuppfatta vad Jesus faktiskt menar här. Om man är ett barn så kan man faktiskt förstå vad Jesus menar när han säger det här. Och om man skulle liksom börja psykologisera den här versen lite grann. Jag vet inte om det är ett rätt ord. Men låt oss säga så här att om människor liksom skulle komma med den här tanken. Att ja, men Jesus och bön. Ja, men det är bra att be. Vet, när man har lite jobbigt i livet. När man står inför existentiella problem och så vidare. Det är väldigt fint att tända ett ljus. Det är väldigt fint att be och knäppa händerna och ha en liten andakt. Visst, det kan man göra och det är jättebra. Men här säger faktiskt Jesus någonting helt annat. Han säger så här: be och ni skall få. Och det är svårt att missuppfatta det. Om vi skulle teologisera detta och liksom göra det jättejobbigt och tänka så här: ja men det är nog lite för enkelt för att vara sant liksom. Vi måste nog först ta oss in i uppenbarelseboken och tolka alla symbolerna liksom. Då kanske vi kan förstå det här. Ja, men det är inte så. Vi behöver inte heller gå in i tredje Mosebok liksom och ta reda på allt om offertjänsten i Gamla testamentet, för att då kanske vi egentligen kan tolka den här bibelversen rätt. Nej, det behöver vi inte göra. Tack och lov, höll jag på att säga. Vi behöver inte heller liksom kunna grekiska, även om det säkert kan vara jättehärligt, och läsa Bibeln på grekiska. Skulle vi göra det så skulle vi utläsa samma sak. Kanske till och med lite ännu vassare, som en befallning. Bed! Så ska ni få liksom. Och så stryker han under detta Jesus i 8:e versen och säger så här: till var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Så det som Jesus säger här, det är kort och koncist: Gud vill ge dig bönesvar. Det är det han säger här. Ingenting annat. Du behöver inte liksom tolka saker i uppenbarelseboken för att fatta vad han menar här. Och jag tycker det är så härligt. Med facit i hand, med denna självklara bibelvers, så måste vi ändå ställa oss frågan: om Jesus inte menade vad han sa här, varför sa han då inte vad han menade istället? Om Jesus inte menade vad han sa här, varför sa han då inte vad han menade istället? Bed och ni skall få. Det är ganska enkelt. Nästan uteslutande här idag så ska vi ta oss igenom en liten längre bibelberättelse som finns i Markus evangeliet kapitel 11 och 13 stycken versar faktiskt. Fantastiska bibelversar. Markus 11 och vers 12 och framåt. Får ni hänga med så gott ni kan. Vi kommer in i ett sammanhang och jag ska alldeles strax förklara det. När det dagen därefter var på väg till Betania, eller från Betania, blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och när han gick dit för att se om han skulle kunna finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa det till trädet: aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa dem: är det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. När överste prästerna och de skriftlärda hörde detta försökte de finna ett sätt att röja honom i vägen. Ty de var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigande av hans undervisning. Så snart det blev kväll lämnade han staden. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat nere från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa det till Jesus: Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus svarade dem: tro på Gud. Amen, säger jag er. Om någon säger till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, då ska också det himmelske fader förlåta er era överträdelser. Amen. Den här bibelberättelsen utspelar sig måndag och tisdag i den påskveckan när Jesus korsfäst, dör och uppstår. Dagen innan, det blir alltså söndag, då har Jesus kommit till Jerusalem ridande på ett litet åsneföl. Och människorna har lagt ut sina mantlar och sina ryckt ner palmlöv. Och så har de sjungit Hosianna. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och så har man liksom välkomnat Jesus till Jerusalem och till templet bara en dag innan. Och så har man sovit över i Betania för att då vara med i påskhögtiden tillsammans med alla de andra judarna. Och så sov man över i ett ställe som heter Betania. Det låg ungefär 3, 4, 5, 6 kilometer från Jerusalem. Du vet, det var jättemycket människor som kom till Jerusalem under påskhögtiden. Så man fick någonstans sova där man fick plats. Jesus och de 12 lärjungarna har fått plats i Betania, en liten en bit bort från Jerusalem på templet. Och när man då vaknar måndag i påskveckan, så ska man bege sig upp till påskfirandet, till påsken och templet. Och så går man upp till Jerusalem och till templet. Och så helt plötsligt så säger Bibeln att Jesus blir hungrig. Och så på långt håll så ser han ett fikonträd med massa gröna löv. Så springer han fram för att ta sig lite frukt i det här fikonträdet. Och när han kommer fram så är det bara gröna blad och ingen frukt. Här ställer sig Jesus och förbannar det här fikonträdet. Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar. Trädkramare har jag hört talas om titt som tätt. Trädpratare, de är inte lika vanliga. Jesus, han ställer sig och förbannar det trädet och lärjungarna hör honom. Man kan tänka sig lärjungarnas reaktion liksom. Hallå killar, han har börjat prata med träd här borta. Vi får liksom låtsas som att det regnar lite grann. Vi tittar inte på honom, så det här är lite pinsamt. Han pratar faktiskt med träd. Han ganska kraftiga ordalag, så förbannar han träd där borta. Nu. Och så säger Bibeln att man fortsatte upp mot Jerusalem och påskfirandet. Tar vi nästa bild. Det där var den första scenen. Tar vi en bild till. Den andra bilden, eller den andra scenen som händer i den här bibeltexten, det är att man kommer till templet den här dagen. Och här så möter vi en passionerad och ganska auktoritär Jesus. En Jesus som nästan är som en sån här aktivist liksom. Han välter borden, han driver ut människor, han kallar dem templet för ett rövarnäste och en saluhall. Det är ganska kraftiga ord som han använder. Och jag tror att många människor, kanske många människor tänker när man läser och hör de här bibeltexterna att Jesus, han passar inte riktigt in i min bild i den här bibeltexten. Du vet, Jesus, han står ju för kärlek och tålamod och liksom så här. Och han är så hård och han är så tuff den här dagen. Han är lite för frän för mig, för min bild av vem Jesus ska vara. Och det är nästan så att människor liksom tänker så här: fick han ett frispel den här dagen liksom? Eller var han obalanserad den här dagen? Eller var det liksom ett impulsryck där han bara råkade göra någonting med ganska högt tonläge den här dagen? Ja, frågan är om han gjorde det eller om han inte gjorde det. Kom ihåg att vi berättade lite om när Jesus reser in i Jerusalem och de sjunger och lägger ner palmlöv och mantlar och så vidare. Det var ju söndagen i den här påskveckan. Det står så här att när han då kom till Jerusalem och templet till sist, så står det så här, vers 11:11. Så kom han till Jerusalem, han gick in på tempelplatsen, han såg sig omkring överallt. Det vill säga dagen innan detta händer så har Jesus observerat en hel kväll, en hel eftermiddag, vad som försiggår där i templet. Man köper och man säljer, man ockrar, man gör sig pengar på den lilla människan. De är tvungna liksom att betala, växla till en speciellt valuta där de som växlar ut pengarna tjänar pengar, och så får man bara handla duvor eller lamm inifrån templet. Har man köpt det där utifrån så är det såna här personer som ska observera vad som är köpt, och så säger man, det där är en fågel eller ett lamm i lite, du får köpa om det där. Och så kränker man den lilla människan och liksom gör sig pengar på den lilla människan där i templet. Allting detta har Jesus sett, tagit del av. Och tänk också att Jesus har gått till templet många gånger och många påskar. Och han har sett detta år ut och år in. Till slut, efter kanske 30 år, han kommer inte ihåg kanske de första påskarna och så vidare. Men efter många, många år av observerat detta så reagerar och markerar Jesus ganska starkt. Han välter om kullborden, slår ut pengarna, skålarna och säger att gör inte min faders hus till ett rövarnäste liksom. Och Bibeln säger att, jag tror det är i psalm 69 här, till brinnande iver för Herrens hus har förtärt mig. Jesus, han är brinnande för templet, för att templet ska vara det som det var tänkt att vara. Han är passionerad, uppfylld av detta. Och den här dagen så tar det sig uttryck i att han mer eller mindre kastar ut de här ockrarna, de här som gör sig pengar i templet. Och så säger han ju det här. Jag ska se så jag är på rätt ställe här. Och så säger han ju det här i vers 17. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Ni har gjort det till något helt annat. Det har Jesus problem med den här dagen. Och templet i Gamla testamentet, det var ju platsen där Gud uppenbarade sig själv, där man skulle tillbe och offra till den levande guden och möta med honom. Och nu hade det blivit någonting helt annat, och det har Jesus stora problem med. Idag så är ju du och jag den helige andes tempel. Den här byggnaden, och inte ens den nya byggnaden, är ju inte det viktigaste egentligen. Vi har den helige ande och vi är templet. Men likväl så är bönen första, liksom väldigt viktiga för oss som kristna. Och Paulus, han är inne på detta när han skriver till Timoteus. Jag tror vi ska läsa de där bibelverserna. I första Timoteusbrevet kapitel 3 så säger han så här. Vers 15 tror jag det är. Och då har han liksom gett Timoteus massa utav instruktioner till hur man ska leda församlingen. Och säger han så här: men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling. Och i kapitel 2, vers 1 så börjar han ju de här instruktionerna till Timoteus genom att säga detta. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Amen. Så det som Jesus säger den här dagen, och det som Paulus säger, och det som jag vill säga här idag, det är att bön är det viktigaste och det främsta som du och jag ska hålla på med. Så man skulle kunna säga så här, om jag skulle lista de tre viktigaste sakerna för dig att göra som en kristen, så på första plats så blir det bön. På andra plats kommer bön. Och på tredje plats kommer bön. Bön är otroligt viktigt och behöver prioriteras av oss som kristna. Lyssna på detta. Fikonträdet, och den här demonstrationen av fikonträdet bör ses som en symbol för templet som trots sina ritualer och religiösa liv var andligt ofruktsamt. Men demonstrationen av fikonträdet gav Jesus också möjlighet att visa på någonting helt annat. Jag ska se så jag hittar Markus 11 här nu. Och så är han kvar i templet i Jerusalem, och när det blev kväll, säger vers 19, så gick han tillbaka, eller lämnade han staden och gick tillbaka till Betania i mörkret. Sen vaknar man tisdag morgon, äter frukost kanske, och så kan man bege sig från Betania till templet igen. Och så börjar man att gå där. Efter ett tag så ser lärjungarna och Petrus vad som har hänt med fikonträdet. Ska vi läsa det? När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt. Och sa till Jesus: "Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har torkat." Och Jesus svarade dem: "Tro på Gud." Det är liksom fascinerande. Igår så hade de tyckt att Jesus var väldigt märklig, väldigt konstig. Han står och förbannar ett fikonträd liksom. Nu sa man liksom, har det gått ett dygn, 24 timmar, och så är man på väg upp, samma väg till templet igen. Och så har man sett att, ja men käre gode tid. Det var kanske inte just de orden de sa, men de tänker att, ja men fikonträdet har ju helt liksom förtorkat liksom. Löven och har liksom fallit av och trädet har liksom vittrat ihop liksom. Det har ju hänt någonting liksom. Och Petrus, han är ju alltid där framme när saker och ting händer. Så han liksom vill nästan ta lite cred där liksom och säga både till Jesus och till de andra: "Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har torkat." Och det är nästan som att Petrus tar den här rollen. Killar, flytta på er lite grann här nu. Gör en halv måne runt omkring mig här nu. Ska vi titta på trädet som har fullständigt förtorkat. Igår tyckte de att Jesus var väldigt konstig. Och idag så är det nästan som att Petrus tänker att jag såg det först. Det har hänt någonting. Kolla här. Jag såg det först. Och så blir det liksom nästan till som en konstpaus. Så tänker de. Så väntar de på att Jesus ska liksom säga någonting av visdom till dem här liksom. Och så säger han bara tre ord: tro på Gud. Tro på Gud. Då kan saker och ting ske. Och så fortsätter han: "Amen säger jag er." Han vill stryka under någonting här nu. "Amen säger jag er, om någon," det vill säga vem som helst, eller du eller jag, "säger till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske." Det som har hänt här är att Jesus först och främst har han demonstrerat någonting med det stackars fikonträdet. Och sen när det väl har, de har träffat på det och det har liksom krympt ihop, så talar han om trons möjligheter i ditt och mitt liv. Att när vi tror på Gud så kan saker och ting ske. Inte för att vi ska tro på våran tro eller ha en stor tro, utan tro på Gud, då kan saker och ting ske. Det vill säga berg kan förflyttas. Berg i Bibeln, det står ju för positiva saker. Det kan vara att det kan symbolisera till exempel styrka liksom. Men det finns också negativa symboler, som att ett berg kan liksom beskriva stora eller gigantiska utmaningar eller omöjligheter som du och jag kan möta. Och här säger Jesus så här, att om du inte tvivlar i ditt hjärta utan talar till det berget, till den utmaningen, till det som är omöjliga, så kommer det inte längre att vara omöjligt och stå i vägen för dig och mig. Om tron finns i ditt hjärta och du talar ut den med din mun, så kommer berg att flytta på sig. Visst är det bra? Du kanske sitter där och tänker, men vad är det här för en predikan? Vad är det här för någonting? Liksom, jag känner inte att jag har en sån tro. Liksom. Alla bergen runt omkring mig, de har aldrig flyttat på sig och så vidare och så vidare. Och så vidare, va? Lugn, slappna av människa. Om du tycker att det är jobbigt när Peter ber de största av de största bönerna för att miljon efter miljon ska komma in, och du sitter där i ditt hjärta och tänker att åh, så här. Slappna av människa. När du och jag fyller oss med Guds ord, så kommer tron att landa i våra hjärtan. Om du inte har den tron, så kommer den komma. Då är det en möjlighet i ditt liv. Peter som ber 1 miljon efter miljon. Låt han hålla på och be så där liksom. Det är jättebra. Amen. Jesus, han säger i Markus 9:23 att allt är möjligt för den som tror. Det finns inga begränsningar någonstans. Inte för att vi är speciellt duktiga egentligen, är för att vi ska tro på våran tro. När vi tror på Gud så är ingenting omöjligt. Och sen efter det, när han har sagt det här liksom, amen, han vill stryka under någonting. Amen, om någon säger till detta berg, lyft dig upp och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i ditt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då skall det ske. Så fortsätter Jesus. Och nu är det precis så här att Jesus, han har demonstrerat någonting med fikonträdet. Han har talat om trons möjligheter. Han har talat om bönens makt. Och så är det precis som att han bara vill göra en slutkläm av någonting som har pågått egentligen i 24 timmar de här två dagarna. Och det är det här. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Vilket löfte egentligen. Vilket löfte egentligen. Så han talar om trons hjärta, trons mun och trons händer, som faktiskt tar emot det som vi ber Jesus om. Kan de här tre finnas i våra liv, så är allt möjligt för dig och mig som kristna. Och jag tycker det är så fantastiskt att, eller så ska jag säga, jag ska säga så här. Att den slutklämmen som är, därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju helt sanslöst egentligen. Jesus, han säger så här, när du tror på Gud, när du ber, så finns det ingen begränsning någonstans för vad du kan göra. Det som verkar omöjligt och orubbligt, det kommer att vika hädan för dig. Inte för att vi är så speciella, men för att han är speciell och kan verka genom dig och mig som kristna. Inga begränsningar, ingenting som är omöjligt, ingenting som skulle besegra dig och mig. Utan allt vad ni ber och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Det är rätt bra lägsta nivå på den bibelversen. Det är ett helt sanslöst bibelvers. Och jag vet inte hur det är med dig, men det där bibelversen, den manar mig till att be lite mer än vad jag brukar göra. Ibland brukar jag säga så här när jag läser den här bibelversen, att det måste ju vara höjden av dårskap. Att om Jesus säger så här, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Om Jesus har sagt det där och menar det, då måste det vara höjden av dårskap. Att inte du och jag gör bönen till främsta prioritet i ditt och mitt liv. Du kanske inte håller med mig, men så ser jag på det. Och så avslutar han i vers 25 med att säga så här. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också det himmelske fader förlåta era överträdelser. Det finns saker och ting som kan vara som hinder för bönesvar i ditt och mitt liv. Så är det. Bibeln listar faktiskt ganska många. Och här är det precis som att Jesus säger så här, att när ni tror på mig, när ni ber, använder liksom trons makt och bönens makt, så är ingenting omöjligt. Men det finns också saker och ting som kan stå i vägen för allting detta sker. När ni till exempel, han ger ju inte dem liksom en utförlig liksom lista på allting. Men han säger någonting och han talar om oförlåtelsens elände i ditt och mitt liv. Du vet, i våra kyrkor, bland oss som kristna, så finns det väldigt mycket som kan påverka. Man skulle kunna kalla det för relationsstörningar. Du vet, vi är en väldigt gudomlig sak, fast med väldigt mycket mänskliga inslag. Det är så gudomligt som det bara kan, Guds församling, men det är också väldigt, väldigt mänskligt. Och det finns en stor risk att du och jag kommer såra varandra, både medvetet och omedvetet. Och det Jesus säger här, det är att om saker och ting finns i vägen mellan dig och mig, så kommer det att påverka uppåt också. Så det är som man skulle kunna säga här, att Jesus verkligen vill stryka under att allt kan ni få genom bön. Men jag är så mån om att ni ska liksom kunna leva det här livet och kunna be, så det bara liksom haglar in bönesvar i era liv. Så att jag också vill ha, jag har sån omsorg om er, så att jag också vill ta lite tid att berätta om det som kan hindra bönesvaren i era liv. Sån omsorg har han om oss, så att han vill skjuta in den här, tänk på att leva i förlåtelse och försoning med varandra. Amen. Är du glad? Vi ska avsluta med Matteus evangeliet här igen, 7 kapitlet, och faktiskt läsa ytterligare några verser där. Ta och byta bilder. Matteus 7 och så tar vi hela sammanhanget. Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Vem här inne skulle ge en sten till sitt barn om de skulle be om en bit bröd? Ingen, va? Eller vem skulle ge en orm liksom, något farligt till sina barn? Här har du att leka med kökskniven eller lite gift liksom. Ingen sund människa vid sina sinnesfulla bruk skulle ens komma på tanken att göra det. Eller hur? Då är man en sadistisk, ond människa som gör det där. Då behöver man åka dit och hämta barnen från den personen. Eller hur? Och nu säger Jesus så här: vi ger ju barnen det allt och lite till. Det de behöver och lite till. Eller hur? Om ni som är onda, alltså i jämförelse med Gud så är vi rätt onda, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte i fader i himmelen ge det som är gott åt dem som ber honom om det? Det Jesus säger här till dig och mig så här: tro inte för en sekund att du skulle vara bättre än Gud. Eller hur? Vi ger allt till barnen. Igår så nattade jag Benjamin och så låg han liksom på min axel. Det började göra ont och jag ville ligga på andra sidan, så jag drog undan armen. Och så sa han, och jag ville liksom inte att han skulle ligga på min axel länge, för det tog väldigt lång tid att natta och så vidare. Pappa, jag vill ligga på din axel, sa han. Vad gör man? Ja, du flyttar ju runt där igen, slänger in armen där så han kan ligga på den axeln. Det är så vi funkar som föräldrar till våra barn. Det Jesus vill säga är så här: tro inte för en sekund att du skulle vara bättre än Gud. Han vill ge det som du och jag ber om. Kan du säga amen till det? I Johannes 16 och vers 8. Fanns den med eller? Nej, fanns det med. I Johannes 16 och vers 8 så talar Jesus om den helige ande. Att han ska komma och överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet. När du har gjort något tokigt så kan man ibland bli överbevisad och ibland kan man uppleva fördömelse. Fördömelse, den är allmän och generell och den håller djävulen på med. Och han säger så här att du Daniel, du är fullständigt helt värdelös och dum i huvudet och kass och du kan ingenting och du borde sluta med det du gör och göra något annat. Det där är fördömelse. Men när Jesus kommer, när den helige ande kommer till dig och mig med något väldigt, 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 väldigt specifikt, du vet Daniel, den här gången när du var lite kort mot Peter och tittade på honom konstigt liksom, och liksom bara bröt av honom liksom. Så kanske man till och med kommer ihåg att han hade en vit tröja på sig och att jag hade de här kläderna på sig. Det var ju torsdags förra veckan, just det. Det där är överbevisning från den helige ande. Det där behöver du och jag i våra liv. Men faktum är att när man tänker på ordet överbevisning så tänker vi oftast på det här med synd, att man ska vända om och göra rätt saker och ting och sådär. Men grejen är så här: du och jag, vi behöver lära oss att leva liv där vi är överbevisade även om bra grejer. Till exempel att Jesus är Guds son, det är ju rätt bra att vara överbevisad om det, om man försöker bli frälst liksom. Eller ska jag liksom ta emot Jesus liksom? Eller hur? Du och jag, vi behöver leva liv där vi överbevisar om bra saker, till exempel bönens makt och att Gud faktiskt vill ge dig bönesvar i ditt och mitt liv.